Den 23 november 1989.
Från Prag rapporterar vår utsände nu om att myndigheterna idag förstärkt sitt grepp över etermedierna.
Ja, säkerhetspolis har på order av inrikesministeriet tagit över den tjeckoslovakiska tvn. Jag träffade nyss en anställd på tv här som sa att klockan 9 i morse så kom polis in och körde ut de anställda. Alla utom de partitrogna som får fortsätta att arbeta. Och man kan redan nu se på stan här unga människor som går med banderoller där de protesterar mot det här och säger tv åt folket, inte åt inrikesministeriet. Jag såg också ett flygblad där det stod att polis finns på tv men vi är inte rädda. Det finns också uppgifter om att det finns förband runt om stan i Prag, alltså militära förband. Och det råder uppenbarligen en stark spänning just nu. Folk strömmar ihop nu till den nya demonstration på Vasaplatsen och där ska Dubček tala idag. Och bland de här människorna som kommer så är det allt mer arbetare också. Regeringen har tydligen hoppats på att arbetarna skulle tveka och inte gå med i den här medborgarrättsrörelsen, men nu blir det fler och fler. Idag så uppges det att 340 företag runt om i landet har redan solidariserat sig med medborgarrättsrörelsen och dess krav på demokrati och frihet.
Från Prag, Göran Skånsberg.
Valsången. Hundratusentals människor på Václavplatsen alltså som tillsammans sjunger den tjeckoslovakiska nationalsången.
Så låter det alltså varje dag nu i det Tjeckoslovakien som fortfarande vrider sig i diktaturens grepp. Ett grepp som kanske har hårdnat när enligt uppgift radio och tv har ockuperats av säkerhetsstyrkor nu på eftermiddagen. Ja, ledaren för den så kallade Pragvården, Alexander Dubček, talade för en stund sedan inför en stor folksamling i Bratislava i Tjeckoslovakien. Och vår utsände Claes Löfgren var med när den snart 70-årige Dubček gjorde sin politiska comeback.
Ett vanliga vänliga leende och väldigt lång, grå rock, mörka glasögon, böjar nu armarna med folket. Länge lever Dubček,
skriker folket här.
Nu har han tagit av sig glasögonen. Nu ska han tala, Dubček. Nu går han fram till mikrofonen. Han ser lite äldre ut än sist vi såg honom framträda. Ja, Dubček tar upp sitt gamla slagord som återigen har kommit till heders här i Tjeckoslovakien. En socialist med ett mänskligt ansikte. Och det var ju som sagt 20 år sedan sist.
Nu har Dubček talat färdigt och en ung vacker flicka kommer upp med en bukett blommor till honom. Ja, det är nog minst 75 000 människor, kanske rent av 100 000. En stad med en halv miljon invånare. Nu har ju Dubček armarna mot skyn. Och han står i strålkastarljuset från två tv-kameror. Tjeckoslovakiska tvn är inte här, utan de tv-fotografer som står där kommer från utländska media. Det är bland annat ett av kraven som har ställts här ikväll. Det är temat för den här demonstrationen. Att få tillgång till medierna. Att få tillgång till tv.
Och det Dubčeks åhörare kräver på tjeckiska är en ny regering. Ekots utsände i Bratislava är Claes Löfgren.
Av Margit Silver.
Den 25 november.
Arbetsmarknadsminister Ingela Thalén vill bygga upp en
Östtyskland.
Östtysklands nya ledare Egon Krenn säger i en intervju för den brittiska tidningen Financial Times att Östtyskland inte har några planer på att följa en medelväg mellan kapitalism och socialism. Östtyskland är ett socialistiskt land och ska så förbli, säger Egon Krenn. Han hävdar också i intervjun att Berlinmuren bör vara kvar och att det utlovade valen i Östtyskland troligen inte kommer att genomföras förrän i slutet av nästa år.
Samt att arbetslöshets...
Den 28 november 1989, Tjeckoslovakien.
Börjar i Tjeckoslovakien, där kommunistpartiet nu är berett att dela med sig av makten. Idag har premiärminister Adamec föreslagit en koalitionsregering där också representanter för andra partier och oberoende ska ingå.
Den kommunistiska regimen i Tjeckoslovakien rämnar i fogarna. Under det enorma trycket från medborgarrättsrörelsen har de styrande retirerat steg för steg. Inom loppet av en dryg vecka har kommunistpartiet tvingats byta ledare. Det har förlorat sitt grepp om radio och tv. Det har stått maktlöst inför de dagliga massmötena med hundratusentals demonstranter som protesterat mot partiets envälde. Och igår ledde smälleken av en landsomfattande strejk som blev en överväldigande seger för oppositionen. Idag har de styrande gjort ännu en stor eftergift som innebär att kommunistpartiet definitivt ger upp sitt maktmonopol. Vid samtalen i förmiddags mellan premiärminister Ladislav Adamec och en delegation från Medborgarforum lovade Adamec att partiets ledande roll ska strykas ur författningen. Dessutom sa han att det ska bildas en ny regering där inte bara kommunister sitter med utan också representanter för andra partier och oberoende. Medborgarforum har begärt att en av dess ledande medlemmar, ekonomen Walter Komarek, ska ingå i regeringen. Den nya ministerlistan ska på söndag presenteras för president Husak och sen läggas fram i parlamentet. Dess talman, Alois Indra, avgick idag. Indra var en av dem som 1968 kallade på Warszawapaktens hjälp för att krossa demokratiseringen då. Det verkar bara vara en tidsfråga innan Husak avgår. Också han tillhör det gamla konservativa gardet. Mer än någon annan symboliserar Husak den 20-åriga regim som nu håller på att raseras av den folkliga revolten. Istället återvänder 1968 års ledare och förenar sig med dagens oppositionsledare. Idag har Zdeněk Mlynář tillåtits resa in i Tjeckoslovakien. Mlynář, som var en av Dubčeks närmaste medarbetare, lever i exil i Österrike och har hittills varit utestängd från sitt hemland. Samtidigt fortsätter de inre gränserna i Tjeckoslovakien att sprängas. De tjeckiska och slovakiska kulturministerierna har frisläppt en lång rad litterära verk som tidigare varit förbjudna, bland dem Václav Havels pjäser. Göran Skånsberg, Wien.
Presentera ett hemligt yrke. Ett hemligt jobb som vi missar. Det kan bli riktigt spännande den här gången. Den här är jag.
Den 29 november 1989. Indien.
Indiens premiärminister Rajiv Gandhi väntar senare idag lämna in sin regeringsavskedsansökan. Det uppger källor inom Gandhis kongressparti. Orsaken är att kongresspartiet förlorade sin majoritet vid parlamentsvalet i förra veckan. Gandhi kommer antagligen att leda en expeditionsministär medan regeringsförhandlingarna pågår.
Den 28 november 1989.
Ja, jag har i flera omgångar inför förestående val blivit tillfrågad om vad jag tror om utgången. Och jag har då sagt att det är en gammal klok regel att inte sälja skinnet.
Förre centerledaren Gunnar Hedlund är död.
Den förre centerledaren Gunnar Hedlund har avlidit 89 år gammal. Hedlund var centerledare under 22 år fram till 1971. Under koalitionen mellan Socialdemokraterna och dåvarande Bondeförbundet på 50-talet var Hedlund inrikesminister. Han lämnade politiken 1976 efter 34 år i riksdagen. Gunnar Hedlund var också under flera decennier ett ledande namn inom svensk skogsindustri. Främst då som vd i Norrlands skogsägare NCB under åren 1961-1973.
Och många minns idag den tidigare centerledaren Gunnar Hedlund. En av dem är Gunnar Sträng som satt i samma regering som Hedlund på 50-talet.
Hans snabba intellekt omsattes i en lika snabb replikföring. Slagkraftig och fri från överflödiga och ordrika utläggningar. Gunnar Hedlund som typ av politiker, han står sig i alla sammanhang. Han var tidlös i det avseendet.
Många har ju talat om att Hedlund var en mycket skicklig taktiker, att han hade många rävar bakom öronen. Här är den förre centerledaren Torbjörn Fälldins kommentar till det.
Ja, det är väl lite sånt där karikatyrtecknande det, men han tänkte snabbare än de flesta. Ofta var det väl också så folk som inte lärde känna honom och de gick igenom någonting och då kunde Gunnar Hedlund ofta sitta och nicka. Och den som hade lämnat sin redovisning drog ofta slutsatsen att han instämde. Men om han inte uttryckligen hade sagt att han instämde så innebar dessa nickningar att han förstod vad vederbörande sa. Och det där vet jag att en del har låtit sig lura av.
Också den nuvarande centerledaren Olof Johansson minns hur det var att föredra ett ärende för Gunnar Hedlund.
Man måste vara väldigt kortfattad när det gäller Gunnar Hedlund. Man fick inte röra sig för mycket i periferin när man gjorde föredragningar. För det skulle kunna sägas på 3 minuter ungefär, det som var värt att säga.
Han ville ju aldrig säga någonting om dagsaktuella frågor när han väl hade dragit sig tillbaka som partiledare. Men var det verkligen så att han inte lade sig i lite grann?
Jo, visst la han sig i, men han skilde väl mellan det offentliga och det privata.
Han blev ju bland annat känd för att han bildade regering tillsammans med Socialdemokraterna. Tyckte han någon gång att du skulle göra detsamma?
Han har aldrig sagt det så där rent ut, men han hade stor respekt för folkrörelsemänniskor, i synnerhet i andra partier.
Det sa centerledaren Olof Johansson om sin företrädare Gunnar Hedlund och reportrar Willy Silberstein, Herman Meltzer och Ulf Elving från programmet Efter 3.
Gästen, hej hej.
Hej.
Välkommen till er. Får jag fråga?
Väst- och Östtyskland den 28 november 1989.
När det första känslosvallet lagt sig efter öppningen av Berlinmuren sprider sig också medvetandet om att en återförening knappast är något som står på dörren genast. Och det är också åsikten bland Västtysklands allierade. Den brittiska utrikesministern sa i Västberlin i veckan att en återförening inte är aktuell nu. Likadant har den franska utrikesministern uttalat sig. De positivaste uttalandena har snarast kommit från USA. Och i Moskva har ju stats- och partichefen Gorbatjov sagt klart nej. Ansvaret för Tyskland som sånt har ju fortfarande de 4 segrarmakterna i andra världskriget. Samtidigt är det ett faktum att de båda tyska staterna under de här dramatiska höstveckorna har kommit varandra närmare än någon gång tidigare under efterkrigstiden. I första hand gäller det de rent mänskliga kontakterna, men i regeringskanslierna planeras ett kraftigt utbyggt samarbete när de politiska förutsättningarna har klarnat. Vad det kan få för följder på sikt vågar få sia om idag. Hittills gäller vad Västberlins borgmästare sagt. Det är ingen återförening vi upplever, men ett återseende. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
För att jag var.
Och nu en nyhetssändning den 2 december 1989.
Det är just nu häftig skottlossning kring tre internationella hotell i Manilas centrum i ett distrikt med banker och ambassader, bland annat den svenska. Det kan vara slutstriden mellan rebellerna som försöker störta president Corazon Aquino och de elitsoldater som skickats in för att slutgiltigt kuva upproret. Kuppförsöket i Filippinerna har gått in i sitt tredje dygn. Och rebellerna, som drivits ut från de militärförläggningar som de hållit, har istället barrikaderat sig i huvudstaden Manilas centrum. De finns med patronbälten över bringan på hustaket och område med stora internationella hotell och banker längs Ayala-avenyn. President Aquino säger att de krossat revolten och att det nu bara är en upprensningsaktion. Men för de som betraktar den verkar det allvarligare än så. Försvarsminister Ramos, som är lojal med presidenten, använder de här orden för att beskriva situationen. Rebellerna har övergått från kuppförsök till terrorism och kriminalitet. Och försvarsministern syftade på att rebellerna brutit sig in i bostäder, att de ockuperat hotell på Ajer och att de stulit bilar. Om kuppen i princip är kuvad är den det ännu inte i praktiken. Presidenten framträdde vid en presskonferens i morse med orden "Ge er eller dö". Men rebellerna räckte billigt talat lång näsa och från en radiostation som de fortfarande håller sänder de ut motkravet. Avgå Aquino. Staffan Heimersson, Hongkong.
Och till toppmötet mellan Sovjets Gorbachev och USAs Bush på Malta som kom igång idag. Även om ett riktigt busväder la sig i stormaktspolitiken och tvingade delegationerna att byta mötesplats.
De 25 grodmän som simmar under och runt omkring det sovjetiska örlogsfartyget Slava kunde koppla av. Det informella toppmötet mellan presidenterna Bush och Gorbachev flyttades på grund av det stormiga vädret från Slava till kryssningsfartyget Maxim Gorki, tryckt förtöjd vid en kaj i fiskehamnen vid Marsaslocksbukten på sydöstra Malta. Drygt en timme försenad kom den amerikanske presidenten och hans rådgivare till den sovjetiska 25 000 tonnaren. Stämningen var god, nästan jovialisk. Hälsningsfraserna och skämten duggade. Gorbachev skojade om att förhandlingsbordet var så litet att, som han sa, om argumenten tar slut så kan vi sparka på varandra. Lite show och mediaspektakel alltså, men under dagens lopp har det säkert gått allvarligare till. Bush och Gorbachev har träffats för, men det är Bushs första möte med sovjetledaren som president. Bush har emellertid försäkrat att han inte ska låta sig överraskas som företrädaren Reagan i Reykjavik i oktober 1986. Både Bush och Gorbachev har betonat Malta-mötets informella karaktär. Ingen dagordning, inga utspel, utan mer ett forum för resonemang. USA och Sovjet vill inte att Malta ska uppfattas som ett nytt Jalta då stormaktsledarna ritade om Europas karta. Men ändå har just Jalta-mötet spökat under dagens överläggningar. Utvecklingen, den dramatiska utvecklingen i Östeuropa har naturligtvis stått i händelsernas centrum och kanske kan Malta-mötet leda till ett definitivt slut på det kalla kriget och uppdelningen av Europa i Öst- och Västeuropa. Kjell Albin Abrahamsson, Valletta, Malta.
I Östtyskland har den yngste medlemmen av kommunistpartiets politbyrå, Hans Joachim Willerding, meddelat att han ska avgå eftersom han inte längre kan fungera på ett trovärdigt sätt som medlem av den östtyska ledningen. Imorgon håller det östtyska kommunistpartiet ett extra möte med centralkommittén. Inför det mötet har flera lokala partiorganisationer krävt att samtliga 13 medlemmar i politbyrån ska avgå. Framförallt kräver många att den nya partiledaren Egon Krent ska lämna sin post. Den östtyske premiärministern Hans Modrow säger i en västtysk tidningsintervju idag att kommunistpartiet bara skulle få omkring 20% av rösterna om det skulle hållas fria val i Östtyskland idag.
Den svenska neutralitetspolitiken ändras inte på grund av utvecklingen i Europa. Men om blockens ledare lyckas med avspänningen så kan trycket på den svenska försvarsbudgeten minska.
Det sa statsminister Ingvar Carlsson idag i ett tal inför arbetarrörelsens internationella centrum i Stockholm. Men Ingvar Carlsson manar till försiktighet. Även om fred och avspänning nu råder, finns det risk för krig.
Hotet om krig är faktiskt ännu inte undanröjt, trots allt positivt som hänt i år och i fjol. Vi har en tydlig politisk avspänning, men den har ännu inte lett till någon påtaglig militär avspänning i form av rejäla nedrustningsbegränsningar.
Och Ingvar Carlsson sa att Warszawapaktens militära nedskärningar innebär att risken för ett överraskande anfall i Centraleuropa har minskat ordentligt jämfört med tidigare. Och det ställer krav på den andra sidan.
Vi hoppas att de ska möta gensvar också inom NATO. Förhandsrapporterna inför mötet idag mellan Bush och Gorbachev tyder på att det är möjligt. Och lyckas detta så kan det så småningom också lätta på trycket på den svenska försvarsbudgeten.
Ingvar Carlsson, är det verkligen så att vi kan skära ner på den svenska försvarsbudgeten inom ett antal år?
Jag har sagt idag att om man nu går vidare mellan världens stormakter och mellan de europeiska länderna från politisk avspänning, vilket vi upplever, till också en militär nedrustning, så kommer det på sikt att lätta på trycket också på den svenska försvarsbudgeten.
Reporter Herman Meltzer. Och i en kommentar till Ingvar Carlssons tal säger moderatledaren Carl Bildt att det är oroande att Carlsson inte längre talar om ett starkt försvar som stöd för neutralitetspolitiken och att han antyder nedskärningar av försvaret. Inget land har idag ens visat vilja att diskutera ens en del av de nedskärningar som Sverige redan gjort, säger Carl Bildt i sin kommentar till Ingvar Carlssons tal.
Det radioaktiva nedfallet efter Tjernobylkatastrofen har ökat antalet kromosomskador. Det har sovjetiska forskare funnit när de har undersökt befolkningen i områden med stort radioaktivt nedfall i Ukraina och Vitryssland. Professor Lars Bäckman i Umeå har under ett besök i Sovjet fått ta del av de sovjetiska forskningsresultaten som ännu inte är publicerade i väst. I de undersökta områdena i Sovjet har också missbildningarna hos aborterade foster ökat.
December 1989.
Idag avgick i Östtyskland såväl politbyrån som centralkommittén inom kommunistpartiet. Beskedet kom sedan centralkommittén sammankallats till ett extra krismöte i eftermiddags.
Ett arbetsutskott övertar nu ledningen av det östtyska kommunistpartiet. Det är sammansatta partimedlemmar som varit särskilt aktiva i den senaste tidens förnyelsearbete i DDR. De ska nu förbereda den kommande partikongressen den 15 december. Östtyska kommunistpartiets centralkommitté och politbyrå avgick alltså eftermiddags efter ett extrainkallat krismöte. Beslutet var väntat. Det var partiets medlemmar som drev fram avgörandet. Under de två senaste dagarna har den tidigare pyrande kritiken mot partiledningen brutit fram med oerhörd kraft. Avslöjandena i parlamentet i fredags om korruption och maktmissbruk bland partifunktionärer har väckt våldsamma protester. Sedan dess har partiets medlemmar krävt partiledningens och partiledaren Egon Krenz avgång. I eftermiddag demonstrerade 10 000 upprörda människor utanför centralkommitténs högkvarter i Östberlin. Ut med förbrytarna, ropade de upprörda demonstranterna. Vi har blivit bedragna av våra egna. Nu förnyas ju också partiets ledning. Hur den ska se ut blir en fråga för partikongressen i december. I eftermiddags kom också beskedet att den förre partichefen Erich Honecker och ytterligare 12 toppolitiker i den gamla ledningen uteslutits ur kommunistpartiet. Från och med nu får den östtyska regeringen ett större inflytande. Regeringschefen Hans Modrow har ett starkt folkligt stöd och sitter kvar trots att han också var medlem av den nu avsatta politbyrån. Partiledaren Egon Krenz däremot har förlorat allt stöd. Efter beskedet om att partiledningen avgått framträdde Hans Modrow och gav en kort deklaration där han lovade stora insatser för att den våldsamma utvecklingen inom kommunistpartiet inte ska skada uppbyggnaden av det nya DDR. Kerstin Brostrand, Östberlin.
Hans von Friesen har för Ekos räkning länge följt utvecklingen i de båda tyska staterna. Och så här ser han på dagens händelser.
Ja, det råder rent revolutionära förhållanden för närvarande i Östtyskland, och händelseutvecklingen går så oerhört snabbt att man den förändras faktiskt från timme till timme. Kommunistpartiet leder inte längre utvecklingen. Kommunistpartiet alltså försöker rädda vad som räddas kan.
Vad innebär dagens händelse för partichefen Egon Krenz?
Han är rimligen borta, och jag tror att vi under kvällens lopp kommer att få beskedet att han inte är med i partiledningen längre. Han är också statschef, och i så fall är det väl rimligt att räkna med att han försvinner också från den posten.
Kan man redan nu se en möjlig efterträdare?
Ja, det är den som alltså har den någon form av auktoritet i, alltså regeringschefen Hans Modrow, som alltså är inte bara mätt med östtyska mått utan även mätt med vanliga mått hederlig person. Alltså, han åtnjuter ett visst förtroende. Det är han som gör alla auktoritativa uttalanden. Om man ska lyckas vet man ju inte, därför att situationen är ju utomordentligt svår. Vi ska komma ihåg att det är flera kriser som nu skakar Östtyskland. Det är en politisk kris, det är en moralisk kris och det är en ekonomisk kris. En av de få saker som har sagts ifrån sovjetisk sida under senare tid har ju varit att just den östtyska staten som sådan får icke ifrågasättas, att en tysk återförening, som ju då vissa kretsar i Västtyskland eftersträvar, den står ju alltså inte på den internationella dagordningen. Och där får man väl se vad mån som Gorbachev och även motståndare till en tysk återförening i väst, vad de kan göra.
Och 3 december 1989, toppmötet USA-Sovjet.
Toppmötet mellan de två supermakternas ledare avslutades på Malta idag på eftermiddagen. För första gången uppträdde de två inför världspressen på en gemensam presskonferens. President Bush talade om nya relationer mellan supermakterna, och president Gorbachev ansåg att det kalla kriget nu är slut. Bo Karlström och Kjell Albin Abrahamsson rapporterar från Valletta.
Aldrig tidigare efter ett toppmöte har Amerikas president och Sovjetunionens ledare gett en gemensam presskonferens, men detta skedde i eftermiddag som bord på kryssningsfartyget Maxim Gorki, som ett bevis på den nya samarbetsandan. Både Bush och Gorbachev försäkrade under den timslånga presskonferensen att toppmötet varit ett äventyr på grund av det stormiga vädret, men att förståelsen för varandras åsikter nu är mycket djupare än tidigare, vilket inte utesluter meningsskiljaktigheter. Det kalla kriget är slut och nu börjar en ny epok, sa Mikhail Gorbachev. Men den amerikanske presidenten nickade inte instämmande. Han rörde inte en min, tydligen signalerande att en hel del trots allt återstår att göra. Bush talade däremot om en helt ny era i relationerna mellan Sovjetunionen och USA. Det kanske viktigaste skedde inom nedrustningsområdet, där flera ambitiösa mål sattes upp.
De båda presidenterna tycks vara överens om att sätta fart på sina nedrustningsförhandlare. De räknar faktiskt med att ha 3 stora nedrustningsavtal mer eller mindre klara redan till det riktiga toppmötet i USA i slutet av juni.
Och den 3 december 1989,
regeringen i Tjeckoslovakien ombildades idag efter stark press från medborgarrättsrörelsen. Men färre ledamöter än väntat står utanför kommunistpartiet, och den nya regeringen har redan väckt besvikna reaktioner, rapporterar vår Östeuropa-korrespondent.
Den tjeckoslovakiska medborgarrättsrörelsen har redan reagerat mycket skarpt mot den nya regeringen. Medborgarforum säger att regeringsombildningen är helt otillräcklig och har utlyst en ny protestdemonstration på Václavplatsen i Prag imorgon eftermiddag. Det betyder att Tjeckoslovakiens ledning inte har lyckats lugna de senaste veckornas upprörda känslor, utan tvärtom att de är svallning på nytt. Anledningen är att inga personer som kan driva på demokratiseringen har fått plats i den nya regeringen och att mer än hälften av dess tidigare medlemmar sitter kvar med premiärminister Ladislav Adamets och med fortsatt stark dominans för kommunistpartiet. Adamets hade lovat en bred koalitionsregering med representanter för andra partier än kommunistpartiet och oberoende. I den nya regeringen ingår nu en av de två småpartierna, Socialistpartiet och Folkpartiet, som tidigare varit lydpartier till kommunisterna men nu försöker frigöra sig från dem. Bara tre personer som inte tillhör något parti finns med, bland dem en vice premiärminister med teolog, den enda överraskningen. Regeringsombildningen väcker stor besvikelse bland alla de som krävt att de styrande ska bytas ut och ersättas av en regering som med större trovärdighet kan leda Tjeckoslovakien mot demokrati.